Hej och välkomna till e-handelssvepet, podden som håller koll åt dig på allting som händer i e-handeln under veckan. Med mig Ola Andersson som skriver för sajten e-handel.se och med
David Gustafsson, posterboy, poddar uppenbarligen, reporter, journalist, kallar det vad du vill.
Långt visitkort.
Det är röda mattan som vanligt, det är kamerasmatter var än jag går och jag älskar uppmärksamheten. Har varit en sväng i vårt grannland Danmark.
Bara en sån sak, för att kolla e-handeln.
Spanade in e-handeln där och gled runt lite i en fin förort, minglade och frotterade mig med dansk överklass. En driftig, ambitiös kusin som har kommit upp sig och var där i deras jättestora villa i en superfin förort som heter Brede. Man tog tåget och det låg vackert vid en sjö där med massa fåglar och Luciana hann jag med. Fantastiskt vackert. Åkt dit Ola.
Det är skönt. Luciana är fint. Även om det var länge sedan jag var där.
Mycket e-handel där. Nej.
Stora e-handelsmäckat i Danmark.
Stora e-handelsmäckat Nyhavn. Smörrebröd på e-handel. Och hipstrig matfestival. Åkt båt har jag också gjort där.
Var en sån sak.
På den här vattniga ytan mellan de olika stadsdelarna i Köpenhamn. Gick nästan vilse där uppe på kastellet också. Trodde inte att jag skulle bli insläppt genom den stora porten. Så att jag och min tjej, vi gick runt. Men det gick alldeles utmärkt att passera soldaterna där som patrullerade fram och tillbaka. Du vet, i Danmark, det är dejligt, det är hygge. Man blir genomsläppt även av...
Även om man ser suspekt ut.
Även om man ser suspekt ut som jag alltid gör.
Härligt.
Men jag och min flickvän hade en underbar Köpenhamns och Danmarks weekend.
Så nu är du laddad för ett nytt avsnitt av podd.
Ja, rödbränd och fin i ansiktet.
Som gjord blossig. För att sitta inne i en studio.
Ja, gardinen är fördragen här så att det är mörkt och mysigt.
Vad har hänt den här veckan då? Om vi bara snabba överflygningar.
Ska vi ta helikoptern här över i handen och lämna Danmark för en sekund och gå mot Asien. TikTok, deras e-handel ska omsätta över 200 miljarder i år. Kunde man läsa på e-handel.se här nyligen. Man tror att man ska kunna fördubbla omsättningen i år och totalt så räknar man med att sälja för 20 miljarder dollar, det är typ 220 miljarder kronor då, via sin e-handelstjänst TikTok Shopping. Och vad tror du om det här, Ola? Är det här något som snart kommer till Norden och Sverige och Danmark?
Det är en väldigt bra fråga. Den finns ju i USA, lite vacklande. De försöker ju, men de vet inte riktigt vad de vill. De har försökt få igång det, det har inte riktigt gått. Det verkar inte som att företagen har varit riktigt pigga på det, kanske beroende på att TikTok ju har lite förbudsproblem. Så att det är väl det som ligger dem lite i fatet helt enkelt. Men sen är det ju, den stora frågan är ju själva kundbeteende. Vi pratar ju ändå social commerce här och börjat handla på lite andra sätt. Och är kunderna med på det? Det är ju det som också är en stor fråga. Det gäller ju alla sociala plattformar.
Ja, hittills har jag varit locket på i Sverige när vi hörde av oss det svenska TikTok-kontoret i september förra året. Då fick vi svaret att nej, vi vet ingenting om TikTok-shopping för Norden. Så att vi får se helt enkelt. Men USA, kanske man kan tänka sig att de har ett bra game framåt. Det har även hänt lite hos en annan superstor plattform. En amerikansk sådan, den heter Amazon. Och den nämns ju varje avsnitt. Du får ju din kickback därifrån, Ola.
Det är så vi jobbar.
Det är så vi jobbar. Det är så du försörjer dig. Annars hade du inte haft råd med den här dyra rosa skjortan.
Sjukt dyr.
Den är uppsydd i Italien.
Eller hur?
Av din privata skräddare. Och Klarnas konkurrent i USA. Ja, Klarna har vi snackat om i tidigare avsnitt. Mm. Att de har visat på styrkeprov här nu. De har minskat sin förlust. Men det finns en konkurrent i USA som heter Affirm. Och nu fördjupar Amazon sitt samarbete med Affirm. Och det kan ju vara lite surt för Klarna som ju vill växa snabbt i USA. De har ju haft väldigt ambitiösa mål där.
Och nu är ju dessutom USA deras största marknad som de har gått ut med tidigare.
Precis.
Så att det är klart att det är viktigt för dem. Och inte minst när så stora spelare som Amazon då helt plötsligt väljer en konkurrent.
Ja, och det är ju också ett liknande upplägg som Klarna använder sig av. Sånt där köp nu, betala senare som Affirm jobbar med. Och det blir nu e-handelsjätten Amazons integrerade betallösning i Amazon Pay. Det bakas in där. Digitala plånböcker blir allt viktigare del av shoppingupplevelsen. konstaterar vdn för Affirm, och man vill ge, precis som då Klarna, Sebbe, Klarnas vd brukar anföra, öka flexibiliteten för kunderna. Så att det är tydligt här att Amazon har gjort sitt val.
Och jag tänker, det finns ju även andra nu. Apple har ju också rullat ut sin egen, dela upp din betalning via sin Apple Pay. Så att även här märker man ju att kampen om både e-handelskunderna och betalkunderna ordnar allt mer, att man måste locka in allt fler, både handlare och konsumenter.
Men Klarna har ju Paris Hilton som poster girl, så att hon kommer ju rädda det här.
Det är där de får satsa på.
Då tar vi helikoptern tillbaka till Danmark och Norden, passande nog. Ola ska snart segwaya över här till de hetaste e-handlarna, så in i Norden. Och det var ju otroligt dyrt i det nordiska grannen.
Ja, kronan är för jäkla dyr där.
Ja, och den danska kronan är råstark, så att jag och min tjej Erika drabbades av otaliga chocker efter diverse inköp. Åt en lunch på Louisiana. 800 spänn blev det i svenska kronor. Mm. Så att det sved hårt i fickan. Nu gäller det att jobba hårt här. Får ta något
vi måste
extra
podda
knäck.
Ännu mer.
Vi måste ha 3 avsnitt i veckan. Och jag var även i Malmö och träffade vår eminenta kollega Isabella. Hon är ju chefredaktör för ehandel.ses systersajt influence.se, där man kan få de hetaste influencer marketing-nyheterna. Mm.
Så in och läs där också.
In och läs där också. Och allt om influencers. Inte bara Bianca, men det brukar jag dra. Och hon väntar tvillingar, så att vi gratulerade henne.
Grattis Isa. Till
familjen som snart blir 4 huvudstark. Det låter också dyrt. Ja, jag är smålänning som ni hör på pappas sida. Men nu ska vi faktiskt ta den här e-handelshelikoptern in i Norden, så in i Norden.
Ja, jag dök ner i en rapport som kom från Retail X, som är en del av publikationen Internet Retailing, som tittade på just hur det går för den nordiska e-handeln. Och det var en rapport som var 50 sidor lång, så att den kan man ju dyka ner i hur länge som helst. Men det fanns några ganska intressanta saker där just kring den nordiska e-handelsmarknaden. Och generellt så tänker man att vi är ju ganska lika. Norden är ju lite same same.
Jag har träffat danskar, ja, det är en helt annan grej.
Sen vet man att så är ju inte alls verkligheten. Och det kunde man också se här, det är inga jätteskillnader. E-handeln totalt sett förra året landade någonstans runt 400 miljarder för Norden. Det planar ut lite grann över hela banan, så att utvecklingen är densamma mest överallt. Sverige inte oväntat, de som omsatte mest på e-handeln. Vi är ju störst, och det är inte så konstigt. Däremot så shoppade både danskarna och framförallt norrmännen mer än svenskarna.
Aha.
Per person så köptes det mer, e-handlades det mer i Norge än det gjorde i Sverige.
De är ju så rika nu.
Ja, det är oljefonden de lever på fortfarande.
Och danskarna är också snortäta numera.
Sen fanns det också intressanta saker när man tittade lite framåt. Svaret på frågan, kommer du e-handla mer kommande 12 månader, så var det fler svenskar som sa ja, jämfört med de andra länderna. Så att det är också lite intressant att se vad som kommer kunna hända där framöver. Om man tittar
vi
på
ska dem. E-handla mer i Sverige, trots att inflationen är så hög och vi samtidigt har de här skyhöga bolåneräntorna och ofta på rörligt. Och många har ju nu då efter 2 år, man har bundit på kanske 2% och nu blir de liksom upplåsta. Och så får man binda på 5 nästan procent, men ändå så är vi shoppingsugna alltså.
Ja, det kan ju snarare vara så att man kommer e-handla mer. Det är inte säkert att man kanske totalt sett handlar mer, utan det är att om man handlar så kommer man mer göra det på nätet än i fysiska butiker. Så att det kan ju också vara helt enkelt att ett tecken på att man blir mer prismedveten, att man ännu mer kommer jaga erbjudanden, rabatter etc. Och det är lättare att göra på nätet.
Och här har ditt favoritbolag Amazon ett bra slagläge med sina reor. Nej.
Som, det hade väl snart dags. Det är väl snart dags för Prime och alla mejl vi kommer få.
Förfärligt om sina rabatter. Vi får många sådana mejl och att vi ska skriva om Amazons rabatter.
Framförallt om rabatterna. Svenskarna kan jag också säga är mer kinkiga när det gäller betalsätt än våra kollegor i Norge och Danmark. Vi tycker det är viktigare att det föredragna betalsättet finns när man e-handlar än de andra länderna.
Jag kände det i Danmark när jag åkte tåg. Det var väldigt mycket fylla i mina kortuppgifter varje gång, och det lagrades ingenstans. Och sen skulle jag bekräfta med någon kod, och det var många olika verifieringssteg, och det kändes otroligt bökigt att som turist då i Danmark åka tåg och köpa biljett, förutom när man köpte direkt i automaterna. Men i apparna så tyckte jag att det var lite knepigare, och det var mycket registreringskrav. Och
det kan ju vara så. Nu kan det ju vara lättare om man är dansk, jag har för dålig koll, men det är ändå det här att vi kanske börjar bli, är lite bortskämda i Sverige, men att vi har mycket, vi har BankID, vi har Swish, vi har mycket som bara fungerar. Och då kanske kraven ökar på att ja, men det ska vara så här enkelt och smidigt överallt. Om en e-handlare inte kan tillhandahålla Swish, Nej, men då tycker jag att det är lite för jobbigt, för nu börjar det bli lite för bökigt att fylla i kort.
Swish gick inte i Danmark. Nej, jag testade det flera gånger och frustrerade servitörerna och de olika kassörerna i butikerna.
Det är intressant. En annan intressant sak i undersökningen var att svenskarna, åtminstone när de sa det, returnerar mindre. Det var fler från de andra länderna som sa att de alltid eller ofta returnerar än svenskarna. Och det här är också en sån här fråga just vi har pratat. Vi har ju haft diskussioner kring returer och hur man ser på det här. Nu är det här en undersökning som man ska inte ta för absolut sanning. Men även här kanske kan finnas skillnader mellan länderna hur man ser på att skicka tillbaka när man har handlat.
Det är mycket hållbarhetssnack i Sverige och begagnat marknaden känns ju väldigt stark. Jag vet inte hur det ser ut i Danmark,
Nej,
Norge,
det är precis
Finland.
Det som är frågorna. Finns det skillnader där? En annan sak som också var ganska intressant var att varför man e-handlar så var svenskarna mer fokus på det ska gå fort. Medan det för Danmark och Norge var mer bra erbjudanden, bra rabatter och så vidare. Så att vi är mer tidseffektiva i Sverige kanske. Vi tycker det är viktigare på det. Så att även där kanske finns vissa kulturella skillnader mellan länderna. Men det som är intressant tycker jag med det här är att hur viktigt det är med lokala anpassningar på marknader trots allt. Och det kan vara små detaljer som avgör mellan länder som kan tyckas vara förhållandevis lika. Att vissa kanske tycker det är viktigare att det är, jag sparar tid. Andra, jag får ett bra erbjudande. Så att även hela tiden skruva på sitt erbjudande, skruva på sin e-handel för att verkligen nå ut till relevanta kundgrupper.
Ja, heja på Tea då kan vi säga. Ja. För att det verkar ju vara väldigt mycket i deras USP att de är otroligt snabba och man hör ju ofta många som blir förvånade över hur snabba de är. Så att det här samarbetet i samarbete med Apotea.
Men även där kan det vara en sån fråga. Vi svenskar i den här undersökningen tyckte också att vi var mer beredda att betala för att få snabb leverans i de andra länderna. Och det kan också vara ett tecken på att vi behöver vant oss vid att till exempel Apotea och andra är snabba på att leverera. Vi tycker det är bra att få grejerna fort.
Just
så
det.
Då kanske vi till och med är beredda att betala för den tjänsten.
Det är så Google-fenomenet att man vande sig vid den här sökrutan och sen var alla tvungna att ha en sökruta.
Precis.
Och sen har vi sett massa exempel på Spotify för det ena och det andra. Det etableras ett beteende. Ja,
och man förväntar sig det på andra ställen.
Precis.
Spotify, jättesmidigt, nu vill jag ha det i handeln. Eller nu vill jag ha det på någon annanstans som inte alls har med Spotify att göra. Så att, det blir intressant att följa det här. Men återigen, det finns en rapport. Jag har gjort en djupare genomgång på e-handel.se och sen finns det då hela rapporten att dyka ner i. Det är intressant att dyka ner i som e-handlare.
Ja, jag kan flika in. Jag minns ju från debatten som jag modererade den 10 maj på vårt fina event e-meet för e-handlare och logistikaktörer. Där Per Svärdsson deltog, Apoteas vd, återigen nämnde jag honom här. Och han sa ju att ingen bryr sig om hur vår sajt ser ut. Och vad vi har för typsnitt och ens att färgen är röd. Vi kan nog byta till blå typ imorgon. Men det kunderna bryr sig om det är att leveransen är snabb och smidig. Och att det funkar. Det är alltid det är där USP:en ligger. Och inte i de här ytliga parametrarna. Nu gäller det specifikt kanske mest då för Apotea som har nischat sig.
Ja, som säger, det kan skilja sig. Jobbar med kläder och mode så kanske vissa andra faktorer. Men återigen, det är ändå någonting du köper och förväntar dig få en upplevelse som produkt. Så att det lär nog gälla rätt unisont, tror jag.
Ja, och det här verkar vara väldigt viktigt i Sverige. Och det är ju intressant att fundera på vad det kan bero på. Mm. Har du någon teori?
Nej, det kan ju också vara som att vi är ju en mer mogen marknad och vi har kanske haft flera alternativ när det har gällt leveranser och betalningar och att svenskarna har blivit lite bortskämda helt enkelt. Men inte lika bortskämda i de andra marknaderna där det kanske inte har kommit lika långt. Men det är lite killgissningar, jag ska inte säga att jag vet.
Nej, och det finns ju ofta väldigt många alternativ numera och otroligt många logistikaktörer och budbolag, fraktbolag och så vidare. Men nu hör vi ju talas om konsolidering och konkurser och uppköp. Vi pratade ju senast om Mathem köper Kavall och döper om dem till Mathem Express i förra avsnittet. Och
där kommer vi nog garanterat se ännu mer av kommande tid.
Och Borås posterboy David Gustafsson är nu tillbaka. Han kan inte släppa Borås. Han var ju i Viared och pratar om sig själv nu i tredje person. Han har tappat det helt psykedeliska upplevelse här i podden. Nej, men jag hälsade på Bubble Room. I förra avsnittet fick vi stifta bekantskap med dem och i avsnittet dessförinnan hängde vi med Kerv Carl. Bubble Room hade det här coola rosa lagret och på Kerv Carl så var det väldigt stilrent och tyst och lagerarbetarna hade märkeskläder på sig, premium i allt. Nu ska vi dyka ner lite ytterligare ett Boråsbolag. Jag får inte nog, jag har ju köpt och betalt här av Borås stad, e-handelsstaden Borås. De släppte ju nyligen sin rapport. Revolution Race är det här succébolaget som säljer funktions- och fritidskläder på 18 marknader numera i Europa. Och omsättningen ökade som vanligt. Det har ju bara varit uppåt, uppåt, uppåt. Det är en raket med 30% till 509 miljoner spänn under bolagets andra kvartal i vintras. Wow, det var jättestarka siffror. Men nu är det lite mer dämpat. Mm. Det är den här kärva ekonomiska miljön, va?
Även där.
Även där. Och nu kom ju deras Q3, det är brutet. Så det blev en tillväxtökning på 13% bara. Alltså en halvering där, eller lite mer än så. Man landade på omsättning på 414 mille. Och bara för ett år sedan så var det betydligt starkare siffror. EBIT dippade också med minus 16% till 87 miljoner. Så att de här pandemidopade siffrorna är definitivt över. Men även när man jämför sig med siffror från i vintras så är det betydligt svagare leverans nu. Från en tillväxtökning på 30% ner till 13%. Men vdn Paul Fishbein, som han heter, han är väldigt nöjd. Han har ett passande efternamn också. Det låter ju lite tyst klingande. Och de får ju halva sin omsättning från den här jättemarknaden i Centraleuropa, över 80 miljoner invånare. Det verkar ju vara otroligt poppis bland e-handlare att gå snabbt till Tyskland och skala upp. Och sen är man en pyttespelare där bland annat bolag. Det är ju ungefär som ett europeiskt USA ungefär. Men man kan ändå då tack vare den här stora befolkningen få bra snurr på sin försäljning. Och 10% av försäljningen kommer idag från Sverige. Alltså 10% från Sverige, halva omsättningen, 50% från Tyskland. Mm. Så här är det ett bolag som tänker tyskt direkt. Tyskt först. När den svenska marknaden nu hackar och är svagare och köpkraften är svagare. Vi ska få höra lite om hans tankar kring kvartalet och den tyska marknaden versus den svenska.
Jag tycker vi levererar ett stabilt kvartal. Då. Givet förutsättningarna på marknaden så jag är väldigt nöjd. Jag tycker det är ett starkt kvartal för Revolution Race. Vi växer med 13%. Trots att vi liksom hör att marknaden generellt varit svag, då ska man också komma ihåg att försäljningen samma kvartal förra året, den var ju väldigt hög. Och vi fortsätter leverera en stark EBIT-marginal över 21%. Jag tror det är en nivå som vi är väldigt glada över. Jag tror andra är avundsjuka på. Kassaflödet är också någonting som jag gillar att lyfta upp. Det var ju väldigt starkt. Det var över 100 miljoner i kvartalet. Och det är ju till följd av vi har ju minskat vårt varulager och det är till följd av den höga försäljningen, men det är också det fina resultatet naturligtvis som bidrar till kassaflödet. Och vi fortsätter växa internationellt, både i region Dach och i region övriga världen, och det är viktigt för oss.
Så Paul är nöjd ändå, och det kan man ju förstå. 87 miljoner i EBIT, det är ju väldigt bra jobbat, även att det var en minskning med 16% då från 104 miljoner jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Och han snackar ju här om kassaflödet är också positivt, 100 miljoner där. Samtidigt går det ju trögare med försäljningen i Sverige och Norden. Sverige, den svenska marknaden var ner med 14%, finska även där lite kärvare, ner med 19%. De har ju också inflationsproblem. Vi ser försvårande omvärldsfaktorer, säger han, och att det är tufft i Norden nu. Vi har valt bort aggressiva reor, får vi också veta, som många kläd- och skoföretag ägnar sig åt. Man vill hålla uppe priserna. Man vill kanske inte höja dem, men man vill hålla dem på en bra nivå. Ola, du snackade ju om alla uspar med Norden och de heta trenderna. Men här är det lite grann, glöm Norden och blicka utåt mot stora europeiska marknader.
Stora kontinenten.
Direkt. Och Paul berättar, eller Paul som han kallar sig i Skåne. Så han är Paul i Stockholm där han bor, och sen Paul hemma i Skåne där han kommer från början. Han berättade ju att man faktiskt tittar nu på fler marknader. Kommer vi få veta vilka? Ja, lyssna och hör.
Ja, men vi utvärderar faktiskt nu fler marknader. Vi var ju väldigt aggressiva vi var väldigt aktiva under liksom tidigare, där vi lanserade flera nya länder på årlig basis. Det har vi inte gjort de senaste kvartalen, utan det har vi valt att fokusera på de marknader som vi är. Däremot har vi ökat på liksom investeringarna på de befintliga 18 marknader som redan finns. Men vi utvärderar faktiskt ytterligare marknader nu.
Kan du säga vilka?
Nej, det vill jag inte göra. Det får vi återkomma till när vi väl lanserar, eftersom det bara är en utvärderingsfas än så länge.
Vilken marknad går starkast just nu? Är det fortsatt Tyskland eller?
Ja, men absoluta tal så är det Tyskland som växer starkt. Sen är det ju i procent det finns det marknader som växer snabbare. Om man tittar på vi har delat upp vår försäljning i tre regioner. Vi har i Norden, vi har det vi kallar DACH. Och sen har vi övriga världen. Och inom övriga världen är det ju många länder som växer snabbt, fast i procent och i absoluta tal inte lika mycket. Men Holland är ju, eller Nederländerna är ett land där som börjar sticka ut och som visar bra tillväxtsiffror.
Fick mycket överraskande inte veta vilka länder man ska till härnäst. Surprise, surprise. Men frågan måste ställas. Jag är ju inte bara posterboy, jag är ju journalist. Och vad är det för knappeljud i bakgrunden? Fan vad jag stör mig. Det är jag som knattrar på tangentbordet, kan jag meddela alla lyssnare. Och jag försökte skriva så tyst som möjligt. Men det knattrar nog lite ändå. Det ligger i tangentens riktning. Att det blir så här. Men Paul, eller Paul, kalla honom vad ni vill. Han berättade lite grann om nya produkter. Det är ju jätteviktigt att man tar fram och utvecklar sitt sortiment för att förbli relevant på alla de här europeiska marknaderna. Det ska vi få höra mer om nu.
Vi har lanserat, liksom, om man tittar på vårt skosortiment till exempel, som vi lanserade för drygt ett år sedan. Det var en modell i fyra färger. Nu har vi utökat det till tre modeller och vi är uppe i många färger. Så att det kommer att fortsätta vidareutvecklas med ännu fler modeller och vi utvecklar ju, det kommer nya produkter hela tiden inom egentligen alla våra kategorier. Mycket nya färger och mycket ny funktionalitet inom våra kläder och sådär. Så att det är mycket på gång.
Och hur har skoaffären gått?
Ja, men skor är bra. Skor är någonting som vi faktiskt kan lyfta fram som en framgångslansering. Som har bara funnits hos oss ett år. Lite drygt och ett väldigt smalt sortiment i början, men det börjar liksom ändå, det börjar synas i räkenskaperna nu att det är bra försäljning. Det har varit en bra lansering.
Och vad kan komma att tillkomma i sortimentet framåt då, efter skorna?
Ja, jag tror man ska anta att vi kommer att vidareutveckla mycket som vi har lanserat. Om vi tittar förra året så lanserade vi då skor, vi lanserade väskor, vi lanserade en barn- och ungdomskollektion. Vi lanserade hundkläder och vi har liksom vidareutvecklat mycket av de produkter, liksom, produktkategorier som vi är stora inom, som byxor och jackor. Så jag tror att man nu mer kan förvänta sig en vidareutveckling av de kategorierna mer än att det kommer en ny, kanske stor kategori inom kort. Det är ju väskor och skor, det är ju stora kategorier i sig som jag tror att vi ska fortsätta fokusera på snarare än att liksom bredas ytterligare i korta perspektivet.
Skor alltså. Det går bra nu. Man skulle vilja gå en mil i polskor som skor sig på, gå till fjäll så rasta hunden kläder. Tidigare var ju Pernilla Nyrensten, som även är medgrundare av Revolution Race, vd. Hon tog bolaget till börsen och sen fick hon nog, ville göra något mer kreativt igen på bolaget, som är ju vanligt bland e-handelsgrundare. De vill inte vara vd och hålla på med personaldravel och massa administration.
Och kreativt, det är någonting man måste vara om man ska lyckas med sin marknadsföring. Inte minst nu när tiderna som vi har hört är tuffare.
Precis, och nu ska vi köra ett sista pass, dagens tredje take, om reklam och marknadsföring i e-handeln i den kärvare ekonomiska miljön som vi befinner oss i just nu. Posterboy Gustafsson har ju varit ute och träffat många e-handlare under våren och jag tänkte ge lite exempel på hur snacket går kring det här med reklam och marknadsföring just nu. Vi kan börja då, återigen, i Borås hos e-handlaren Care of Carl där vi var och stiftade bekantskap med Mattias Ekström, vdn där, bakgrund på Ellos, kör nu Care of Carl i det här e-handelsklustret Viared. Han passade på att ställa lite frågor till kring även reklamen och marknadsföringen på det bolaget. Och här ligger USP:en mycket i kureringen av sajten. Sajten kureras utifrån olika val som kunden gör. Det handlar om att klicka på ett antal kort. Det ser ut lite som på Tinder. Swipa höger, swipa vänster. En kortlek med då i det här fallet modeller som representerar olika modestilar. Så får man även välja sina favoritbrands, favoritvarumärken. Och utifrån det så personaliseras sajten då, lite AI-mässigt. Det är algoritmer som sköter det här förstås. Vi är kundens stilrådgivare, säger vdn Mattias Ekström. Genom att kurera en helt personaliserad stil på sajten vill vi att kunden upptäcker sin personliga stil själv. Och det är våra kurerade stilar och vårt kureringsverktyg som vi försöker marknadsföra, sa han till mig. Och vad tänker du om det här? För det här är någonting man även lyfter i marknadsföringen på till exempel Metas plattformar och på Google och
precis,
sådär.
För det var min fråga, för att det här är ju någonting som nog sker på deras sajt, men då använder de alltså samma för att nå ut utanför, för det är ju den här vanliga diskussionen med, ska man finnas på de här plattformarna nu när det blir sämre riktning och sämre spårbarhet och satsa på det, eller ska man gå hem mer och satsa på de egna kanalerna? Men här kör ju de både och.
Lite både och, men man lyfter ofta det här då i annonserna, att du kan kurera din egen stil, du kan skapa din egen stil. Vill du se ut som en slashas? Nej, det vill du inte. Du vill ha den här coola brittiska stilen eller den klassiskt franska. Sen snackade jag och Mattias också lite om att man då måste finnas på Google, men även på YouTube. Och det är en plattform som är lite bortglömd ibland,
ja,
i marknadsföringssammanhang
numera. Det är mycket TikTok nu och man glömmer YouTube.
Men de finns där också, men de experimenterar med TikTok som är på stark frammarsch. Vi pratade om TikTok i inledningen av det här avsnittet. Mattias sa att vi experimenterar en del med TikTok. Det är en kategori som växer hos oss. Många uppskattar ju att få stiltips därifrån kring hur man stylar olika plagg och färger. Så att här är ju en väldigt då tacksam kanal för en modehandlare. Mm. Vad tänker du?
Visuellt, självklart. Då passar ju video som ett lysande format.
Till exempel, man får aldrig matcha svart skärp med en brun kavaj eller ett brunt skärp med en svart kavaj.
Den gamla klassiska tipsen.
Huvudregeln. I slutet av mars så besökte jag en annan e-handlare. Det var här i Stockholm för en gångs skull. Nu lämnar vi Borås för gott, känns det som.
För den här gången i alla fall.
För den här gången, men snart tillbaka i nästa avsnitt. Nej, men Lyko, de satt då på Birgarsgatan. Nu tror jag de har flyttat till Sveavägen i City. De är ju jätte där inom skönhet, hår och hudvård och sådär. Och de tror också på TikTok. Deras vd Rickard Lyko sa att det är viktigt att synas där kunderna finns. De unga finns ju idag på TikTok.
Absolut.
Därför måste man vara där. Men man behöver alltid anpassa innehållet, sa han. Det går inte att köra one size fits all. Utan man måste tänka TikTok. Vad som funkar där. Och det är lite knepigt med TikTok för att de har ju ett otroligt tillflöde av användarinnehåll, superbra. Men vad som blir viralt är ofta lite svårt att veta. Det kan ju vara någon som testar vatten till exempel runt om i världen. Det finns en sån vatteninfluencer på TikTok. Han testar smaken och kvaliteten och buken ungefär som man testar vin. Superstor på TikTok. Men lite svårt att förutse att just han skulle booma.
Ja, inte en given.
En medelålders man tror jag han är, som var helt okänd. Och det är ofta okända profiler. Man jobbar ju inte med Instagram-logiken, kända influencers som ska dra följare publik, utan det är en annan logik, och det är ofta kanske mer då innehållet och inte det personliga varumärket som är viktiga. Och det sa Rickard Lyko är lite svårighet. En del content får enorm spridning och blir superhypat. Det är väldigt svårt och oförutsägbart att veta vad som funkar, som jag sa, jämfört med köpt innehåll på till exempel Instagram. Men han räknar med att TikTok går i Insta-riktningen, att det blir mer förutsägbart för annonsörer och företag. Sen besökte jag även Floria, kommer du ihåg det? Jag var där i Blomsterland, det också känns som flera år sedan nu, men det var också i vårvintras, det var fortfarande kallt och huttrigt och rått i Stockholm. Långt ifrån sommaren, kändes som om man aldrig skulle nå staden, men nu är den här. Och då sa vdn där på Floria, Erik Hockstra, att han fortsatt ser ett stort värde. Av vad då, Ola? Vad är det han tror på?
Ingen aning.
Ingen
jag
aning.
Jag får svaret nu.
För att du har ju inte artikeln framför dig. Nej. Jag är så besviken. Influencers. Ja. Det har vi ju snackat om, Ola, det här med att influencers, är de för dyra? Är det lite för kostsamt att använda sig och anlita dyra influencers i de här kärva tiderna? Men det kan det vara ändå. I alla fall i det här fallet. Det bottnar i att kunderna vill få konkret och trovärdig information, sa han, från andra människor om hur det går till när man tar fram fröerna i det här fallet. De säljer ju blomväxt och grönsaksfröer. Små, små påsar, små, små paket.
Men det här känns väl också just det här att här är det så att säga de andra kunderna som blir marknadsföringskanalen. Mm. Just som säger tips och tricks på hur man ska göra.
Och de laborerar lite med TikTok också. Här finns det också potentialer. Mm. Så här odlar man det här fröet och det här ska man tänka på och så vidare. Man vill se att saker och ting produceras på ett hållbart sätt, och det är extra viktigt när man jobbar med en e-handelsbutik. Alltså att man inte gömmer sig uppe på molnet någonstans, utan att man istället är öppen med vad man gör. Man ska inte sitta uppe på några fluffiga moln, utan man ska använda sig av influencers som visar produkterna och visar hur de funkar. Ganska tacksamt om med blomfröer. Och man har 3 täta influencersamarbeten idag, varav en av dessa influencers även är anställd på Florea. Och så sa Erik Håkstra, alla 3 har ganska olika personligheter och styrkor. En är livsstilsinfluencer, någon annan är lite extra duktig på blommor och odling. De når olika målgrupper. De bidrar till att även utveckla bolaget och sortimentet. Mm.
Men det intressanta här, som ju är en liten avvägning, är ju, ska man gå på dem där man vet vad man får lite grann för avkastning på pengarna, man får en viss räckvidd garanterad, eller mot influencerspåret där man inte riktigt vet. Och det är ju lite vägval som många brottas med nu, helt enkelt. Och där rundar av dagens avsnitt, eller veckans avsnitt till och med.
Snyggt jobbat, Ola.
Och detsamma.
Alla kan vinna Lionel Richie-biljetter också. En referens som man kan om man är...
Om man är gammal.
Om man är gammal.
Och i väntan på nästa avsnitt så följer ni oss som vanligt på ehandel.se, där ni alltid hittar de senaste nyheterna om e-handel.
Och på Plus, som du är redaktör, Ola.
Och i våra sociala medier.
Inte minst.
Så att ni hänger med oss där ni helst vill hänga med oss.
Så kan man läsa hela intervjun med Paul, eller Paul, på ehandel.se, där han lägger ut texten ännu mer.
Så in och gör det. Så hörs vi igen i nästa avsnitt. Ha det bra tills dess.
Ha det superbra nu. Hej då!
Hej då!